Okay. We began to speak this morning about verse 16.
Vi talade på förmiddagen om vers 16 i Romarbrevet 1.
Where Paul says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek.
Där Paulus säger, jag blygas icke för evangelium, till det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så och för greken.
And in verse 17, I'd like to direct your attention to the words, the righteousness of God.
Och i vers 17 vill jag att vi ska stanna upp lite vid uttrycket rättfärdighet från Gud.
In the Greek Bible, and the words translated exactly, or literally translated, the words are God's righteousness.
Ordagrant står det här i den grekiska texten Guds rättfärdighet.
Now, when Luther read that sentence, he was troubled by it.
När Luther läste detta uttryck Guds rättfärdighet så blev han bekymrad.
For when he heard about God's righteousness, he thought always of that righteousness which God has.
När han hörde uttrycket Guds rättfärdighet så tänkte han alltid på den rättfärdighet som Gud har.
He thought that the righteousness of God is the righteousness according to which God punishes sinners.
Han tänkte att denna rättfärdighet som Gud har, det är den enligt vilken han straffar syndaren.
Because he knew that a just God is a God who punishes sin.
Han visste att en rättfärdig Gud är en Gud som straffar synden.
And when the gospel tells us about God's righteousness, he thought that this was that righteousness that made God punish sin.
Så när han hörde evangeliet om Guds rättfärdighet så tänkte han på den rättfärdighet, trodde att det var den rättfärdighet som Gud har när han straffar synd.
But if you look into the context,
men om du nu ser på sammanhanget,
then we see that the righteous man that he's talking about, the righteous person that he's talking about here, is not God.
Så ser man att den rättfärdige person som Paulus här talar om inte är Gud.
For at the end of the sentence he says, he that is righteous by faith shall live.
Till slutet av denna vers säger ju Paulus, den som är rättfärdig ska leva av tro.
The Greek word for righteousness is dikaiosyne.
Det grekiska ordet för rättfärdighet är dikaiosyne.
The Greek word for the righteous one is dikaios.
Det grekiska ordet för den som är rättfärdig är dikaios.
If you look at those two words, you notice immediately they are really from the same root.
Ser att det är samma rot i dessa båda ord. D-I-K-A-I. D-I-K-A-I.
And the one who is righteous by faith shall live. And here is the righteousness of God. So if the righteousness of God is God's righteousness, the one who is righteous by faith shall live, says this.
Har det uttrycket, den som är rättfärdig av tro skall leva.
And that's an explanation of the righteousness of God.
Det är en förklaring av rättfärdighet, Guds rättfärdighet.
But the righteous one who lives by faith,
men den rättfärdige som lever av tro,
is not God,
är inte Gud,
but this is a man,
utan det är en människa.
So it is the man who has righteousness.
Så det är en människa som har rättfärdighet.
But the righteousness that this man has is the righteousness of God.
Men den rättfärdighet som denna människa har, det är Guds rättfärdighet.
This phrase in the Greek can mean either the righteousness which God has, or the righteousness that comes from God.
Uttrycket Guds rättfärdighet i kaiosyne teo kan betyda både den rättfärdighet som Gud har och den rättfärdighet som kommer från Gud.
And since it is a righteousness that a man has, it must be the righteousness that this man has from God.
Och eftersom det är frågan om en rättfärdighet som en människa har, så måste det av sammanhanget här betyda den rättfärdighet som kommer från Gud.
Now, this sentence, the one who is righteous by faith shall live, is translated in different ways.
Det här uttrycket, den rättfärdige av tro skall leva, det översätts på olika sätt.
It can also be translated, he that is righteous shall live by faith.
Det kan också översättas, den som är rättfärdig skall leva av tro.
Either way is correct.
båda sätten att översätta är riktiga.
And the commentators often argue about which way it should be translated.
Kommentatorerna argumenterar ofta om vilken översättning är nu den rätta.
But in 1 Timothy 5:20 we have a passage which I think helps us to understand this type of sentence.
I första Timoteus, vad sa vi, 5:20, så har vi ett uttryckssätt som hjälper oss, tror jag, att förstå det här uttryckssättet i Romarbrevet.
In the English Bible, we have exactly the same type of sentence there as we have here.
Vi har på stället i första Timoteus 5 exakt samma typ av konstruktion som här.
The English Bible says, them that sin rebuke before all.
I den engelska översättningen till första Timoteus 5:20 där står det dem som syndar inför alla till rättavisa.
And that sin rebuke before all.
Yeah, sorry. Yeah. Det står dem som syndar till rättavisa inför alla.
Yeah. And the same thing is true in your Swedish Bible, in your Swedish Church Bible.
Det är likadant i kyrkobibeln, där står det Men om någon begår en synd så skall du inför alla förehålla honom den.
Now, if we look at those words exactly the way they are in the Swedish or in the English.
Om vi nu ser på hur orden står både i den engelska och svenska översättningen.
Then we seem to have a contradiction with Matthew 18.
Då ser det ut att vara en motsägelse här mellan denna översättning och vad som står i Matteus 18.
Because in Matthew 18 Jesus says, if your brother shall sin against thee, rebuke, tell him his fault between thee and him alone.
För det står ju i Matteus 18 att om en broder syndar emot dig så ska du inte tillrättavisa honom inför alla, utan du ska göra det privat inför honom.
So Jesus says, if somebody commits a sin, don't tell everybody about it.
Jesus säger, om någon begår en synd, spring inte och tala om det för alla.
And yet Paul says, if according to the translation, if somebody sins, then rebuke him before all men.
Men enligt den här översättningen skulle ju Paulus säga någonting annat. Om men begår någon en synd så skall du inför alla förhålla honom den.
But the word order in Greek is this.
Men ordföljden är denna i grekiska.
Them that sin before all rebuke.
Dem som syndar inför alla till rättavisa.
And this phrase, this prepositional phrase, in a case like this often belongs to both halves of the sentence.
Och nu är frågan, vart ska vi föra uttrycket inför alla? När det står så här så hör det ofta till båda delarna.
So what you should, the way it should be translated is them that sin before all.
Så det bör översättas dem som syndar inför alla, alltså en offentlig synd.
Yeah. Before all rebuke.
Ska tillrättavisas också offentligt inför alla.
And then it says at the end, so that the others may fear.
För det står i fortsättningen, så att också de andra känner fruktan.
So Paul is talking here about public sin.
Paulus talar här om offentlig synd.
As Luther in the last paragraph in the large catechism on the eighth commandment.
Precis som Luther i förklaringen till åttonde budet.
There he first says, if your neighbor sins, don't tell everybody about it.
Så säger han, om din nästa syndar så tala inte om det för alla.
But he says all this has been said about private sin.
Men allt detta, säger han, är sagt om privat synd.
But if the sin is quite public, he says.
Men om synden är helt offentlig.
Then the rebuke should also be public.
Då ska också tillrättavisningen ske offentligt.
So it's clear that in this case we have to translate them that sin before all rebuke.
Så det är helt klart att vi därför ska översätta detta. Dem som syndar inför alla, alltså syndar offentligt, ska tillrättavisas inför alla.
And so we translate that way here also.
På samma sätt så hör uttrycket av tro till båda delarna i Romarbrevet.
He that is just by faith.
Den som är rättfärdig av tro.
By faith he shall live.
Ska leva av tro.
Now, it is not necessary now that we go into great detail here about righteousness, because I want to talk about that some more in connection with chapter 4 and 5.
Jag ska inte gå så mycket in här på rättfärdigheten, för jag kommer tillbaka till det till kapitel 4 och 5.
And we just want to review a few principles that are involved here.
Men vi ska se på några principer som finns med här.
Both Rosenius and Axel B. Svensson have made this very clear.
Både Rosenius och Axel B. Svensson har gjort detta mycket klart.
That justification before God is by faith.
Att rättfärdigheten inför Gud, den är av tro.
And so we can skip over some of this very briefly.
Därför kan vi gå förbi en del av det här rätt fort.
But when Paul says that the righteousness of God is revealed.
Men när Paulus här säger att rättfärdigheten från Gud är uppenbarad.
Then he is making clear that righteousness is something that is made known to men.
Då gör han det klart att rättfärdigheten från Gud är någonting som görs känd för människan.
It is announced to men.
Den är förkunnad för människan.
It is proclaimed to them.
Den proklameras för dem.
It is made known to the sinner in the gospel.
Den blir känd för syndaren genom evangelium.
And you all know how that was done.
Och du vet, och ni alla vet hur det skedde.
In the gospel, God tells us how Jesus kept the whole law for us.
I evangelium får vi höra hur Jesus har hållit hela lagen för oss.
Now when a man keeps the law, he is righteous.
När en människa håller lagen är han rättfärdig.
And when Jesus kept the law as our substitute.
Och när Jesus höll lagen som vårt substitut, som vår ersättare.
He put us into the position of being righteous before God.
Så satte han oss i detta tillstånd att vara rättfärdig inför Gud.
In the gospel, God also tells us that Jesus took all our guilt upon himself.
I evangelium får vi också höra att Jesus tog alla våra skulder på sig.
And when a man's guilt is taken away,
och när skulden är borttagen,
he is not guilty anymore.
Så är han icke skyldig längre.
But to be not guilty is the same as being righteous.
Att bli icke skyldig är detsamma som att vara rättfärdig.
In the gospel, God tells us that Jesus took away the sins of the whole world.
I evangelium säger oss Gud att Kristus har tagit bort hela världens synd.
That the sins of all men have been wiped out and cancelled and forgiven.
Att alla människors synder har strukits ut och förlåtits.
And this announcement of forgiveness made in the gospel by God himself.
Och denna proklamation av syndernas förlåtelse gjord av Gud själv i evangelium
can only be viewed by man in one of two ways.
Kan bara betraktas av människan på två sätt.
A man can either believe what he hears or not believe what he hears.
Människan kan tro vad hon hör eller inte tro det.
The man who does not believe this good news,
den människa som inte tror dessa glada nyheter,
derives no hope, no joy and no comfort from what he has heard.
Får inget hopp och ingen tröst, ingen glädje av vad hon har hört.
Even though the news he heard is true.
Även om den nyheter hon har hört är sanna.
And the man who believes what God tells him.
Men den människa som tror vad Gud säger henne.
When he says that the sins of all men are forgiven.
När han säger att alla människors synder är förlåtna.
Will find joy and hope and comfort in this message of forgiveness.
Finner glädje. Och tröst och hopp i denna förlåtelse.
The message of forgiveness was true before he believed it.
Budskapet om förlåtelsen var sant innan han trodde det.
But by believing it, he makes that message his own.
Men genom att tro det gör han detta budskap till hans eget.
And thus he lives by faith.
Och så lever han av tro.
And I think here I would like to pause briefly and say a few words about the definition of what it means to live.
Och här tror jag jag ska stanna upp och säga några ord om vad det innebär att leva. En definition av
definition,
att leva.
Yeah. Mm-hmm. Now, we so often say, I don't know if you're used to doing that in Sweden too, but in America, in our Lutheran church, we often say, death is the separation of the soul from the body.
I Amerika säger vi ofta att döden är skilsmässan mellan själ och kropp.
Is that also done here?
Säger man så också här. Yeah.
No. But that fits very well with one kind of death.
Det passar in mycket bra på en sorts död.
But the Bible uses the word death in a much broader sense than that.
Men Bibeln använder begreppet död i mycket bredare mening än detta.
We speak of physical death.
Vi talar om kroppslig död.
And spiritual death.
Andlig död.
And eternal death.
Och evig död.
Now, can we find a definition which will fit all three?
Kan vi nu hitta en definition som passar in på alla tre?
It is obvious that separation of soul and body doesn't work very well for all three, right?
Det är helt klart att detta med en skilsmässa mellan kropp och själ passar inte in på alla dessa tre slag av död.
And yet Paul wrote to the Ephesians that who were living that they had been dead in trespasses and sins.
Och ändå skrev Paulus till Efesierna att de som levde hade varit döda i överträdelser och synder.
And you remember that he says about the widow who lives in pleasure that she is dead while she lives.
Och ni kanske kommer ihåg om han sa om änkan som levde i njutning och yppighet, att hon var död fastän hon levde.
And it is Jesus says, he that liveth and believeth in me shall never die.
Och Jesus säger, den som lever tror på mig ska aldrig dö.
An old pastor friend of mine once told me that his definition of death was separation from the blessings of God.
En gammal präst, en vän till mig, brukar använda denna definition. Död är separation från Guds välsignelser.
And life is the enjoyment of God's blessings.
Och liv, det är ett åtnjutande av Guds välsignelser.
So death equals separation from the blessings of God.
Döden, det skulle då vara lika med skilsmässa från välsignelserna från Gud.
And then we say temporal death.
Om vi då talar om vad ska vi kalla det?
Kroppslig.
Ja, kroppslig död. Då är det bara att peta in att det är då alltså död i tiden, det är skilsmässa från Guds jordiska välsignelser. Eller vad ska vi säga?
Timliga död.
Timlig död är skilsmässa från Guds timliga välsignelser.
And spiritual death.
Andlig död är skilsmässa från Guds andliga välsignelser.
Eternal death.
Evig död. Skilsmässa från Guds eviga välsignelser.
And life.
Och liv.
Yeah, life. Temporal life.
Liv.
Enjoyment.
Det timliga livet. Det är ett åtnjutande av Guds timliga välsignelser.
And spiritual life.
Och andligt liv. Åtnjutande av Guds andliga välsignelser.
And eternal life.
Evigt liv. Åtnjutande av Guds eviga välsignelser.
And I think it's a fine definition. Because then everything fits in the Bible too.
Jag tror att det är en mycket bra definition, därmed stämmer allt i Bibeln.
Now, he that is he is righteous by faith shall live by faith means when he comes to this life now in faith he enjoys all these blessings of God.
Så uttrycket den rättfärdige av tro ska leva av tro, det betyder alltså att han lever, han åtnjuter alla Guds välsignelser.
And in that sense too Jesus can say that he that liveth and believeth me shall never die.
Därför kan utifrån denna innebörd Jesus säga den som lever och tror på mig skall aldrig dö.
Because the book of Revelation says blessed are the dead which die in the Lord from henceforth.
Uppenbarelseboken säger välsignad är den som dör i Herren här efter.
So when a man dies, a Christian dies,
när en människa eller en kristen
dör, he can still enjoy the spiritual blessings of God.
Så kan han ändå fortsätta att åtnjuta Guds andliga välsignelser.
He is never separated from God, whether he is spiritual, whether he is temporally alive or temporally dead.
Han är aldrig skild från Guds välsignelser, även om han är timligen kroppsligen död eller inte.
Now we come to the most difficult phrase in this whole sentence.
Nu kommer vi till det svåraste uttrycket i hela denna mening.
It is the phrase of true till true.
Det är uttrycket av tro till tro.
And in the Greek we have again the same phrase ek pisteos
Pistin. Det är en ordagrann översättning av det grekiska ekpistion, sägs pistin, av tro till tro.
This was the same word we had before when we had he that is just by faith shall live.
Det är samma ord som vi hade förut, den som är rättfärdig
av tro, ekpistion. These words are often misunderstood by the commentators.
Kommentatorerna missförstår ofta dessa ord.
And the translations are very, very different.
Och översättningarna avviker ofta ifrån varandra här.
And yet the words are very simple.
Ändå är orden mycket enkla.
In the law, God tells us about a righteousness which is by works.
I lagen talar Gud om en rättfärdighet som är av gärningar.
Jesus told the lawyer, for example, this do and thou shalt live.
Jesus sa till exempel till den lagkloke, gör detta och du ska leva.
So if we would have had there a man who was righteous by works, he too would have lived.
So hade vi en människa som kunde bli rättfärdig av gärningar, så skulle han också leva.
And Paul in Romans 10 says that the man who keeps the commandments shall live by them.
I Romarbrevet 10 säger Paulus, den som håller buden ska leva genom dem.
In Romans 2, Paul says that the doers of the law shall be justified.
I Romarbrevet 2 läser vi, den som gör lagen ska förklaras rättfärdig.
In the gospel, however,
men i evangeliet,
there is a righteousness revealed which becomes ours by faith and not by works.
Där uppenbaras en rättfärdighet som blir vår genom tron och inte av gärningar.
God tells us about this righteousness.
Gud talar till oss om denna rättfärdighet.
And he tells us also that it becomes ours by believing it.
Och han säger att den blir vår genom att tro den.
For this purpose that we should believe it.
För det syftet att vi ska tro den.
In other words, in the gospel, God reveals to us a righteousness which is of tro.
Så i evangelium uppenbarar Gud för oss en rättfärdighet som är av tro.
And he tells us about that so that we might come to faith.
Och han informerar oss om detta för att vi ska komma till tro.
See, eis, the Greek preposition eis,
den grekiska prepositionen eis,
often denotes the goal or the purpose for which something is done.
Betecknar ofta målet, syftet för det som görs.
So the both phrases belong to the word is revealed.
Så båda uttrycken här av tro hör till verbet är uppenbarad.
God reveals a righteousness which is by faith.
Gud uppenbarar en rättfärdighet som är av tro.
And he tells us about that kind of righteousness.
Och han undervisar oss om denna rättfärdighet.
In order that we might stop trying to become righteous by works.
För att vi ska sluta försöka bli självrättfärdiga.
And that we might just believe what he has told us.
Utan för att vi bara ska tro vad han har sagt oss.
So then, in these words Paul tells us in another way that faith comes by hearing.
Så med detta uttryck till tro säger Paulus egentligen att tron kommer av hörandet.
When a man in the gospel hears,
när en människa hör evangelium,
that God has declared him righteous for Jesus sake,
och hör att hon har förklarats rättfärdig för Jesus skull,
that nothing more needs to be done,
att ingenting mer behöver göras,
that he becomes righteous just by believing it,
att han blir rättfärdig bara genom att tro det,
then God wants him to believe this.
Då vill Gud att han ska tro det.
God told him this ice piston or till through.
Gud berättade detta för att han ska tro det, alltså till tro.
For this very purpose that he might believe it.
Den avsikten att han ska tro det.
And by believing it.
Och genom att tro det.
Of through eller genom tro.
Av tro eller genom tro.
He makes the message his own.
Så gör han detta budskap till sitt eget.
And he can say, my sins are forgiven.
Och han kan säga, min synd är förlåten.
God loves me.
Gud älskar mig.
God will not send me to hell.
Gud vill inte sända mig till helvetet.
But God will take me to heaven for Jesus sake.
Utan Gud kommer att ta mig till himmelen för Jesus skull.
Really, faith and the gospel complement each other. They belong together.
Faith and the gospel belong together. Och evangelium hör ihop.
In the gospel, God says your sins are forgiven.
I evangelium säger Jesus din synd är förlåten.
And my gospel and my faith takes those same words and makes them my own.
Och tron hakar fast vid samma ord och gör dem till sina egna.
And I say my sins are forgiven.
Och då säger man när man tror min synd är förlåten.
The gospel says God loves you.
Evangelium säger Gud älskar dig.
My faith says God loves me.
Och tron säger Gud älskar mig.
The gospel says the body and blood of Christ were given and shed for you, for your sins, for the forgiveness of your sins.
Evangelium säger Kristi kropp och blod har utgivits och utgjutits till syndernas förlåtelse.
And faith says the body and blood of Jesus was given and shed for me for the forgiveness of my sins.
Tron säger Kristi kropp och blod har utgivits och utgjutits till mina synders förlåtelse.
The gospel says for Jesus' sake God will take you to heaven.
Evangelium säger för Jesus skull tar Gud dig till himmelen.
And faith says for Jesus' sake God will take me to heaven.
Tron säger för Jesus skull kommer Gud att ta mig till himmelen.
In other words, the gospel and faith really say the same thing.
Alltså säger evangelium och tron i verkligheten samma sak.
The only difference is that the message of the gospel is a message which is given to me.
Enda skillnaden är att evangeliebudskapet är givet till mig.
And faith is making that message my own.
Men att tron gör detta budskap till sitt eget.
It just changes the word you to me.
Den bara ändrar ordet dig till mig.
But it's always the same truth.
Men det är alltid samma sanning.
And I think if people would only understand that, they would have very little difficulty with the doctrine of universal justification.
Om människor bara kunde förstå detta skulle de ha mycket lite problem med läran om den allmänna rättfärdiggörelsen.
Because God has himself told us in the gospel that our sins are really forgiven.
Ty Gud har själv sagt oss i evangelium att våra synder verkligen är förlåtna.
We have a right to believe that they are forgiven.
Så vi har rätt att tro att de är förlåtna.
But to believe that we are really forgiven,
men att tro att vi verkligen är förlåtna,
is to know that we will never really die.
Är att veta att vi kommer aldrig att verkligen dö.
Because if a man knows that his sins are forgiven,
om en människa vet att hans synder är förlåtna,
he could just go to sleep in a firm hope that someday he's going to wake again to everlasting life.
Så kan han gå och lägga sig i den fasta förvissningen att en dag vaknar han upp i det eviga livet.
And our grave only becomes the gate to heaven.
Och att vår grav bara är porten in i himmelen.
And thus the just shall live by faith.
Att den rättfärdige alltså ska leva av tro.
Everything that's important in this life.
Allt som är viktigt i detta livet.
Is really found in this assurance that God has forgiven us our sins.
Det påträffas i denna försäkran att Gud har förlåtit oss våra synder.
To know that is to know all the blessings of God.
Att känna till det är att känna till alla Guds välsignelser.
To know comfort and hope and peace and joy and everything else that the gospel brings.
Så känner man tröst och hopp och glädje, allt det som evangelium ger oss.
This is all I want to say about those two verses, and if somebody doesn't have any questions, we can go on to the next section.
Har några frågor till dessa båda verser, annars ska vi gå vidare till nästa.
But there's something that wasn't clear.
Är det något som var oklart?
Now we come to the first section of the book.
Nu kommer vi till bokens första avdelning.
Remember this morning I said from chapter 1:18 to chapter 3 verse 20 Paul talks about the universal depravity, the universal sinfulness of the whole human race.
Jag sa denna morgon att denna avdelning 1:18 till och med 3:20 där talar aposteln om hela mänsklighetens syndafördärv.
And this doctrine belongs together with the revelation of a righteousness which is by faith.
Denna lära hör ihop med läran om den rättfärdighet som är av tro.
In this section Paul shows why righteousness from God can come only by faith.
I denna avdelning visar aposteln varför rättfärdigheten från Gud endast kan komma av tro.
It must come from faith because it cannot come from works.
Den måste komma av tro, därför att den kan inte komma av gärningar.
Because all men have sinned.
För alla människor har syndat.
In the last verses of chapter 1, Paul describes the sinfulness of the Gentile, the heathen world.
I den sista versen av kapitel 1 beskriver Paulus hedningarnas synder.
And again, I don't want to talk in much detail about this section unless there are some special questions that someone wants to ask.
Jag ska inte gå in i detalj på den här avdelningen, så vidare inte är några särskilda frågor om det.
I only want to call attention to a few words.
Bara ett par ord ska jag kommentera närmare.
In verse 18, Paul says,
i vers 18 säger aposteln,
that the wrath of God is revealed against all unrighteousness.
Att Guds vrede är uppenbarad över all ogudaktighet.
Asabion and Kai Adikia. Ungodliness and unrighteousness.
Ogudaktighet och orättfärdighet.
This is a very strong word.
Detta ord som översatt med ogudaktighet är ett mycket kraftigt ord.
And we want to remember that when we get to chapter 4.
Det behöver vi komma ihåg när vi kommer till kapitel 4.
This describes the sinfulness of man in his relation to God especially.
Detta ord beskriver Guds människans syndfullhet i relation till Gud.
It could almost be the same as practical atheism.
Det kunde vara detsamma som praktisk ateism.
The man who is guilty of this is a man who does not give God the honor and the glory to which he is entitled.
Den som är skyldig till denna ogudaktighet är en människa som inte ger Gud den ära som han ska ha.
He is a man who does not take God into consideration in his daily life.
Det är den person som inte alls bryr sig om Gud i det dagliga livet.
He is a man who lives apart from God.
Det är en människa som lever skild från Gud.
Who does not worship God.
Som inte dyrkar Gud.
In verse 25,
vers 25,
it says they changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the creation.
Det står där att de har bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen.
And there you have this word, which is again derived from the same root.
Där har vi ett ord som är av precis samma rot som Asabeon.
So the verb means to worship.
Ordet betyder att dyrka.
This is the same as the A in the atheist.
Och detta A är detsamma som A i ordet ateism.
So this is a man who does not worship God.
Så Asabeon är en människa som inte dyrkar Gud.
Now, adikion is sin which is especially committed against the second commandment. Second table of the law.
Den syn som särskilt gäller andra tavlans bud.
The sins that we commit against men.
Synder som vi begår mot människan.
So the wrath of God is revealed from heaven against all sins against the first table of the law and against the second table of the law.
Guds vrede uppenbaras från himmelen över de synder som är mot första tavlans bud, att inte dyrka Gud, och mot andra tavlan, synder mot andra tavlan. Adikia.
Now, I also want to point out one other thing, and that is the strong condemnation of homosexualism that we have here.
Jag vill också stryka under att här är det en kraftig fördömelse av homosexualitet.
The one sin that Paul picks out more than any other is just that sin.
Den synd som aposteln lyfter fram här framför andra synder är just denna synds homosexualitet.
And this is something that we need to emphasize in the church today.
Det är något som vi bör betona i kyrkan idag.
In America, very often homosexualism is looked upon as being just another way of life.
I Sverige ser man på homosexualitet ofta nu för tiden som ett annat naturligt sätt att leva.
So the same thing is true in Sweden as in America.
Det är lika illa i Amerika.
Everybody has his own freedom to choose.
Det sägs att var och en har sin egen frihet att välja.
It's the same sort of thing that we talked about this morning in regard to Christian doctrine.
Det är samma gäller här som det vi sa i morse om den kristna läran.
People who think it's perfectly all right to choose between all kinds of different views.
Människor tror att det är all right att välja mellan olika uppfattningar och sätt att leva.
In the area of doctrine,
när det gäller läran,
also think it's perfectly all right to choose between all kinds of viewpoints in the area of Christian life.
Också när det gäller det kristna livet, man får själv välja vilket sätt som man tycker är bäst att leva på.
But Paul leaves no doubt that homosexualism is the bottom of the moral ladder.
Men Paulus lever här inte på målet. Homosexualitet är på botten av det mänskliga livet.
And the whole Bible makes that clear.
Hela Bibeln gör detta klart.
This was the sin for which Sodom and Gomorrah were destroyed.
Det var den synd som var orsaken till att Sodom och Gomorra förstördes.
And men ought to know that the wrath of God is revealed against this sin too in the Holy Bible.
Och människor bör veta att Guds vrede också är uppenbarad över denna synd.
And I think it's important also to point out that three times in this section,
och det är viktigt att påpeka tre gånger i detta avsnitt,
Paul says that God gave these people up to their sin.
Att Gud utgav dessa människor till detta syndiga liv.
That said in verse 24, do you want to read that?
I vers 24 heter det, Gud prisgav dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
In verse 26 you get it again.
Och i vers 26, för den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar.
And in verse 28,
och i vers 28, eftersom de inte hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris och åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting.
Now, this idea that God gives men over to sin,
detta att Gud prisgav människor till synd,
is one that is very difficult for many people to grasp.
Det är en lära som för många människor är svår att ta emot.
And it is also difficult for us.
Och det är också svårt för oss.
For why would a good and gracious God who loves us give men over to sin?
Ty varför skulle en god och nådig Gud prisgiva människor till synd?
When I discussed this question with my students at the seminary in Mequon,
jag diskuterade denna sak med mina studenter vid seminariet i Mequon.
I often use this example.
Jag brukar använda följande exempel.
I think most of us remember our youth.
Jag tror de flesta av oss kommer ihåg vår ungdom.
And in those days perhaps we asked our parents for permission to do something that they didn't want us to do.
Och vi bad väl våra föräldrar då och då att få göra någonting som de inte ville att vi skulle göra.
And if they said no, we asked them again.
Och om de sa nej, så bad vi igen.
I remember that one time my son came home from grade school.
Jag minns en gång kom min son hem ifrån
elementary school.
Från grundskolan.
Grundskolan. And he said he had been invited to a dance.
Och han sa att han hade blivit inbjuden till en dans.
And I said he couldn't go.
Och jag sa, du kan inte gå dit.
And he said, why can't I go?
Då sa han, varför kan jag inte få gå dit?
And I said, because I don't want you to go.
Därför svarade jag, därför att jag inte vill att du ska gå dit.
Then he said, but all the other children can go.
Men då sa han, alla de andra barnen ska ju dit.
And I said, I don't care what the other children can go, can do, that's their parents' responsibility, but you can't go.
Och då sa jag att jag bryr mig inte om det, att alla andra barn får gå dit, det är deras föräldrars ansvar, men du kan inte gå dit.
And they said, what will I tell the other children?
Och då sa han, vad ska jag då säga till de andra kamraterna?
And I said, you just tell them that your father is old fashioned.
Så sa han, säg dem bara att din pappa är gammalmodig.
And he said, I already told them that.
Jag har redan sagt till dem.
But this is an example of how children keep on asking after you say no.
Det här är nu ett exempel på hur barn fortsätter att be om någonting fast man har fått ett nej.
And I can imagine a father finally saying, all right, go ahead and go.
Ja, så jag kan tänka mig att en fader till slut säger, okej, gå du bara.
And if your father had talked to you that way, in that tone of voice.
Och om en far säger till dig på det, talar till dig på det sättet och med den tonen,
how would you feel?
Hur skulle du känna dig då?
And when I asked the students that question,
när jag frågade studenterna den frågan,
they all said, then I don't want to go anymore.
Då sa de, ja, då skulle jag inte vilja gå längre.
And so God also says, don't do this.
På samma sätt, Gud säger, gör inte det.
And men say, but I want to do it.
Men människan säger, men jag vill göra det.
And God says, I don't want you to do it.
Men Gud säger, jag vill inte att du ska göra det.
They say, why can't I do it?
De säger, människan, men varför kan du få göra det?
They say, who's hurt by it?
Man säger, vem blir skadad av det?
What's wrong with it?
Vad är det för fel med det?
And God says, I told you that it's a sin.
Och Gud säger, ja, men jag har ju sagt dig att det är en synd.
They say, but I don't think it's so bad.
Då svarar jag, men jag tror inte att det är
så. So why can't I do it?
Så varför kan jag inte få göra det?
And then God finally says, all right, live your way.
Och då säger Gud till slut, all right, lev på ditt eget vis då.
So God gives them up.
Så Gud prisger dem.
The time of grace comes to an end for them.
Nådatiden har kommit till slut.
If they want to live the way they want to live, then finally God will say, go ahead and live the way you want to live. I'm through with you.
Och om de vill leva sitt eget liv, så till slut så säger Gud, så ge dig iväg då och lev ditt eget liv. Jag är färdig med dig.
And isn't that also for us Christians a powerful preaching of the law?
Är inte det också för oss kristna en kraftig lagens predikan?
So often the Bible says grieve not the Holy Spirit of promise.
Bibeln säger ju så ofta bedröva inte den helige anden.
But if we do that over and over again,
men om vi gör det om och om igen,
then God may finally say, I'll have it your way.
Då kan Gud till slut säga, okej, ha det som du vill.
This is all I wanted to say about the rest of chapter 1.
Det är allt jag nu vill säga om slutet på Romarbrevet.
Now we come then to chapter, the rest of this section, Romans 2:1 to 3:8 first.
Vi kommer till resten av detta avsnitt i Romarbrevet 2:1 till
3:8.
Till 3:8.
Ja. In this section, Paul speaks especially of the sinfulness of the Jews.
Här talar Paulus särskilt om judarnas synder.
In chapter 1 he had talked about the sinfulness of the Gentiles.
I kapitel 1 hade han talat om hedningarnas syndighet.
And that he has especially the Jews in mind in this section is clear from verse 17 of chapter 2.
Att han har särskilt judarna i tankarna här är tydligt från vers 17.
There he says, if you are called a Jew.
Där säger han, du kallar dig jude.
However, this applies also to all to those men.
Men detta äger tillämplighet på de människor
who like the Jews condemn the sinful corrupt heathen world,
som likt judarna fördömer den syndiga korrupta hednavärlden,
but who somehow believe,
men som ändå på något sätt tror,
that they are better than the heathen,
att de är bättre än hedningarna,
and that therefore they can still be justified by works,
och att de därför alltjämt kan bli förklarade rättfärdiga genom gärningar.
Now there are many men who think that if you do the best you can, you will get to heaven.
Det är många människor som tror att om du gör så gott du kan så kommer du till himmelen.
They are perfectly willing to admit that the godless, heathen, wicked people in this world don't deserve to go to heaven.
De går utan vidare med på att dessa riktigt syndiga hedningar, de får naturligtvis inte komma till himmelen.
And it's well to point out by way of background that there are many people in this world who agree that they can't be saved by what they have done.
Det finns också många som går med på att man kan inte bli frälst genom vad man har gjort.
But who still believe that they are saved by what they haven't done.
Men de tror likväl att de ska bli frälsta genom det som de inte har gjort.
We might remember that the Pharisee in the temple did not say so much as much about what he had done as he did about the things that he hadn't done.
Vi kommer ihåg farisén i templet, han sa inte så mycket om vad han hade gjort. Han talade mer om vad han inte hade gjort.
So today there are many people who think that God will justify them.
Så idag finns det många människor som tror att Gud ska förklara dem rättfärdiga.
Because they do not steal.
Därför att de stjäl inte.
They do not commit adultery.
De begår inte äktenskapsbrott.
They don't get a divorce.
De har inte skilt sig.
And they don't rob temples.
Och de rövar inte tempel.
These are the examples that Paul gives in verses 21 and 22.
Det är de exempel som Paulus här ger i verserna 21-22.
But such people who are ready to condemn the heathen for their gross sins.
Men sådana människor som är beredda att fördöma hedningar för deras stora synder.
Paul condemns also as sinners.
De blir också fördömda här av Paulus som syndare.
He tells them first that they are guilty of the same sins which they condemn in others.
Han säger dem först att de är skyldiga till samma synder som de dömer andra människor för.
And he reminds them that the righteous judgment of God is coming.
Och han påminner dem om att Guds rättvisa dom kommer.
He says that the judgment of God is according to truth.
Och det är att Guds dom, den är enhet med sanningen.
And thus he implies that the judgment of man is often not according to truth.
Och därmed så det i detta innefattar han att mänsklig dom ofta inte är enhet med sanningen.
A man may judge himself to be righteous.
En människa kan döma sig själv som rättfärdig.
The rest of the world may call him a righteous man.
Hela världen kan kalla honom säga att han är en rättfärdig man.
But God's judgment will be according to truth.
Men Guds dom kommer att vara enhet med sanningen.
And one interesting, I guess we better stop there. It's almost 4 o'clock.
Då tar vi en liten paus här.